Nu är det äntligen dags för ytterligare ett avsnitt av Aktörspodden med programledare Johan Moder Johan Mårtensson. Och vem som är dagens gäst, ja det får ni veta alldeles strax.
Varmt välkomna till Aktörspodden. Detta är Johan Moder Johan Mårtensson och vi sitter just nere hos grymma Flora Workspace i centrala Göteborg. Det här avsnittet av Aktörspodden är och för att bli lite annorlunda mot alla andra. Och varför är det? Det är för att det är avsnitt 40 och då kan det inte vara som alla andra givetvis. Jag har med mig Rickard Malm här idag.
Hej hej!
Och vi ska göra ett lite speciellt avsnitt av. Vi ska inte göra den vanliga intervjuformatet. Vi ska ha lite mer samtalsformat. Och det är faktiskt på grund av bensinupproret, om inte annat, som har blivit hur stort som helst. Är det 500 000 medlemmar plus de har nu på Facebook någonting?
Runt omkring där i alla fall. Jag är inte inne varje dag och kika, men senast så...
Vi kan faktiskt göra så att vi gör det så himla fräckt att vi kikade faktiskt live. Alltså vad tror vi? För de snackar ju att de skulle vilja upp till 1 miljon där. Så att vi får se här. Bensinupproret.
518 000.
Tror du det?
Ja, ja.
Ska vi se här nu. Varför? Där. 537 065. Ja, 537 000 medlemmar just nu.
Ja, det var inte fegt gissat av mig. Men det är ju jättebra för dem.
Över 10 miljoner människor.
Ja, men det är väl med eller vuxna och barn och alltihop.
Ja, alltså, men okej, men vi säger 5% då av befolkningen. När alla individer så är vi ju 5% då, som är med i gruppen. Det är ganska många människor.
Det är väldigt många människor.
Men vi börjar i alla fall. Vad tycker vi överhuvudtaget om själva drivmedelskostnaden om vi liksom ska se det till landsbygd och företagande? För att storstäder påverkas inte på samma sätt.
Nej, alltså nu är det ju... Inga konstigheter att ta sig fram i Göteborg. Jag åkte ner till centralstationen och promenerade hit till centrala Göteborg. Och det var ju hur lugnt som helst. Ta bilen hit ner hade ju varit lite obekvämt kanske. Men sen så är det ju så som du säger, landsbygden, där har ju inte alla möjlighet att åka kollektivt och ta sig ens till liksom mataffären, än värre sjukhus, skola kanske, bibliotek.
Ja, precis. Jo, men det blir fruktansvärt många alltså, resor och det blir fruktansvärt mycket diesel eller bensin om man tar det då. Så att, och det är ju givetvis med alla företagare där ute. Alltså, tänk jag, taxiverksamheterna, oavsett var det är någonstans. 1 krona liten är ju fruktansvärt mycket pengar på en månad för någon som är yrkeschaufför.
Det blir väldigt, väldigt mycket pengar i slutändan och det är någon som måste betala det och det blir ju konsumenterna.
Ja, men självklart. Ja, men så blir det ju alltid. Och det är ju skattehöjningarna vi pratar om. Eller ju själva just skatten på drivmedlet som är bensinupproret. Och egentligen varför det har kommit till. För det är ju 2.0. Det har ju funnits ett bensinupprop innan. Men det blev ju ingenting med det, så att säga. Och nu blir ju upproret, ska jag säga, inte upprop, så upproret heter det ju. Tog ju fart igen. Det var en man från Borås, som jag inte missminner mig helt fel, som drog igång det nu. Och det har ju bara, alltså irritationsnivån har ju stigit way, way, way up.
Ja, men det är väl inte så konstigt. Det är ju, många är ju beroende av att kunna tanka och framföra sina fordon för att kunna ha det livet de har. Det är väldigt få som i små centrala grupper som inte påverkas alls. Det, alltså, det kommer ju drabba även till exempel Västtrafik med höjda drivmedelskostnader. Och då kommer ju priserna gå upp ännu mer på resor. Så även där är det ju liksom, det blir kaka på kaka.
Jo, men precis. Men om vi säger så här att man har... alltså, det är ju lättare att räkna om man vill räkna ett drivmedel på en bil eller vad den förbrukar, så att säga, 1 liter milen. Det är ju knappt. Det är inte jättemånga sådana V8-or vi har kvar här som bara kör så. Men vi säger det är lätt att räkna.
Min bil gör det.
Gör din bil det?
Min bil drar ungefär 1 liter mil.
Är du tung på gasen då eller?
Nej, men bilen är tung.
Bilen är tung. Okej, men i alla fall 1 liter. Och så säger vi att vi har 5 mil till jobbet och 5 mil hem. Det finns ju många som har det. Det är 10 mil om dagen.
Ja, det
är. Och det är 10 liter om dagen. Och det betyder att du betalar alltså 100... Var den 16,69 idag? Eller? Vi avrundade till 17 kronor då. Så
ja, lite uppåt. Med 17 spänn.
170 kronor om dagen. blir ju det ungefär.
Ja.
Så det är ungefär, vi säger att man har en 150-160 kronor i timmen. Det är ganska standardiserat. Hantverksbranschen håller lite mer. Och, alltså, men någonstans där var snittlönen i hela Sverige. Jag kan ha det inte på fötter för att påtala där. Men,
jag tror att du ligger i rätt här. Liksom.
150-160 liksom. Ja, precis. Ja. Då är det ungefär 10% ungefär vad man betalar varje dag för att komma till jobbet. Så att säga. Ungefär. Man är lite mer än en timma. Kan man säga att man jobbar för drivmedlet då. Och med de pengarna man får ut i näven.
Ja, precis. Man börjar klockan 7 och vid klockan 8 så börjar man tjäna pengar till mat och amorteringar och räkningar. För första timmen går bara åt till drivmedel.
Ja, precis. Och det är ju en liten konstig tanke om man ska ta bilen egentligen. Och sen tänker du givetvis på, det blir ju mer kostnader på en bil än bara det. Då har ju vägskatt och sånt så att det blir lite skatt och satt.
Slitage, däck, reparationer, servicer.
Så är det. Och det är dyrt av bil så det är aldrig någon som har sagt något annat. Men i alla fall, vi ska inte snöa oss in på att det är dyrt av bil. Eller just det är ju därför vi pratar. Men i alla fall så är det inte det jag menar. Du menar okej, men då vet vi att okej, men då lägger vi de pengarna om vi kör 10 mil om dagen. Vi har en förbrukning på 10 liter och så har vi 17 kronor. 170 kronor. Men nu gick ju bensinupproret ut för att nu ska vi prata egentligen, nu har vi pratat lite kostnader och fördelar, nu ska vi prata nackdelar. I Sverige så 2017, för det är den statistiken vi har, så förbrukade hela landet 3,2 miljoner kubikliter i hela landet och en kubik är 1000 liter. Så det är 3,2 miljarder liter om vi kör bara liksom liter då. Det betyder att en krona skatt är 3,2 miljarder. Och bensinupproret gick ut och sa att de vill ha 12 kronor. Då räknade jag på Facebook, gjorde jag 6 kronor att de vill sänka skatten. 6 kronor, det stämmer egentligen inte för det är 5 kronor. Men 11, 6 kronor, det är 19,2 miljarder skattesänkningar om vi ska gå ner på 12 kronor.
Om vi tar det är mycket pengar.
Precis, och det är inte det jag menar att skatten i sig, alltså att det är fel att sänka drivmedlet. Det är liksom självklart, jag tror det är de flesta människorna på landsbygden vill kunna ha en rörlighet.
Ja, men det är väl nästan till en rättighet också.
Ja, men det tycker jag, absolut. Men var ska du hitta 20 miljarder någonstans i och höja skatterna någonstans för att få in de pengarna på kort sikt? Det är inte så lätt.
Det är en klurig fråga.
Ska du lägga det på lönen istället då? Ja, men det är ju frågan, eller ska du höja arbetsgivaravgifterna med typ 5% på alla företagare? Det kommer ju bli en ramaskri liksom.
Ja, det funkar ju inte det heller.
Nej, så precis. Så att det är det som är egentligen, om man ska ställa paritet mot något eller något annat, så handlar det ju om de här då 20 miljarderna eller 15 miljarderna som det kanske blir om vi räknar att det inte blir riktigt 6 kronor. Men ja, ish. Så att det är någonstans där i den här rangen. Och då är ju frågan är liksom, är det ens genomförbart detta liksom, upproret att man ens kan sänka överhuvudtaget så mycket som man går ut och vill ha det sänkt? Är det ens rimligt att tro att vi kommer få ett drivmedel som är 12 kronor liter? Vad är din åsikt om det?
Jag tror det blir svårt att sänka så mycket, men samtidigt tror jag att man måste ta i för att det ska ske någonting alls. Hade det varit så att de ville sänka det med 2 kronor, då hade det inte alls fått samma genomslag. Utan jag tror att man måste ta i och göra så att det syns och sen så ha en förhandlingspunkt. Och man måste verkligen kriga. Säg att de kommer halvvägs, att de kommer ner 3 kronor då. Visst, det är mycket skatteintäkter som försvinner. Men det är ändå så att drivmedel blir i alla fall 3 kronor billigare.
Då är det 9,6 miljarder.
Det är fortfarande jättemycket pengar. Så att, och det är halvvägs.
Jo, men precis. Och sen vi ska inte gå in i politiken, för att det är väldigt lätt att ta ett steg till och gå in i politik.
Det är alldeles för lätt.
Ja. Och gör vi inte det och försöker stanna så här, så är det så här att på kort sikt, om vi ser väldigt, väldigt kort sikt, så är det så här, tar du bort pengar, då måste du få pengarna någonstans. Oavsett vilken politik det är, för att budgeten ska gå omkring.
Jajamän.
Men om budgeten redan är ansträngd, så, alltså även om vi ska sänka det 3 kronor och sänka det 10 miljarder, så måste ju ändå, då ska ju 10 miljarder tillföras.
Någon annanstans ifrån.
Ja, precis. Vad tror du överhuvudtaget? Har du någon känsla överhuvudtaget? Vad du tror att vi skulle kunna hitta 10 miljarder någonstans?
10 miljarder?
Ja, det får ja, inte...
Nej, precis. Det är bara man bara väger summan på tungan. Liksom. Nej, jag har faktiskt ingen aning vad man skulle kunna... Bara, det finns ju ingen ficka man kan plocka fram det ur, om att det liksom åker ner till Tyskland, till Europeiska centralbanken och säger, du, kan vi låna det här för att det är ett... Det är 500 000 svenskar som tycker att det är för dyrt med drivmedel i Sverige.
Alltså, ja, men alltså allvarligt talat så... Alltså det kanske är den, det kanske är den, alltså där vi kommer gå. För att om inte pengarna finns och vi behöver 10 miljarder,
ja, alltså,
så sätter du kanske huvudet på spiken där.
Jo, men då känner jag ju att vi har lite Greklandssymptom kanske.
Ja, men precis. Men hade du vågat, nej, men vågar du gå emot det då? Alltså vågar någon politiker gå emot det? Det är ju väldigt lätt att vara politiker och bara, jajamän, jag tycker det är samma. Om man är i opposition.
Ja, precis.
Men sitter du i styrande delen? Ska du överhuvudtaget gå med på det då? Eller måste du liksom ta striden mot över en halv miljon svenskar?
Ja, det är ju en halv miljon röster, får man ju säga det. Och det är ju bra många röster. Det är inte värt att tappa dem. Men det kanske finns mellanvägar att gå. Säga att man har kvar bensinpriset där det är i storstadsregionerna eller på de ställena där det är upp med ett bra kollektivtrafik. Och sen så på glesbygd där de har dragit ner på kollektivtrafiken för att spara pengar, där kanske man skulle kunna göra sänkningar.
Ja, men precis. Okej, men då tänker du, och det där är det riktigt smart av dig igen, får jag säga, för det betyder ju att då ska vi ta upp det på deklarationen. Och tar vi upp det på deklarationen så skjuter vi problemet på framtiden. För att om vi deklarerar det så blir det ju till nästa deklaration och sen när utbetalningen sker. Då skjuter vi ju det akuta problemet att vi inte har in de pengarna direkt just nu. Utan då skjuter det problemet kanske ett år framöver, att då behöver vi pengarna.
Så. Ja, alltså det är ju ingen lösning, men alltså, en akutinsats, det är en punktinsats kan man väl säga i alla fall. Och lägga upp det på det sättet.
Ja, precis. Och där också det smarta med just det som du tar upp nu. Det är att det är levande landsbygd. Kanske företagare som är extremt beroende av just drivmedlet. De kanske också blir borttagna från det. Så att det kanske är precis som det är storstadsregionerna blir inte. Utan du kanske måste köra x antal mil. Eller det finns olika kriterier för att du ska få det accepterat.
Ja, men ta avdraget. Till exempel en sån grej som att du har x antal sträckningsenheter till förlossning till exempel. Där tycker jag ju är en sån klockren grej, alltså vård och omsorg. Så behöver du köra en lång sträcka för att komma till ett sjukhus för att förlösa ditt barn på ett säkert sätt, så tycker jag ju absolut att man ska få åtminstone någon sorts lättnad i det här ämnet på att kunna göra den resan. Det ska ju inte vara så att man inte har råd att tanka och där på grund av det inte kunna åka och genomföra en säker förlossning av ett barn.
Nej, men absolut, men då får du, om du vill ha de pengarna löst i människors fickor direkt, alltså att du sänker skatten direkt på drivmedel så att alla människor i hela Sverige får det. Då är det fortfarande den här, var kommer de pengarna in? För då behöver de pengarna komma in någon annanstans direkt.
Jo, absolut. Men kan du, om du planerar din ekonomi lite grann, alltså, människor som bor på glesbygd är ofta fantastiskt mycket bättre att planera saker i allmänhet. För någon som bor i innerstan kan ju gå ner och handla var som helst, när som helst. Men någon som bor, säg, det är 5-6 mil till närmsta ICA-butik eller Hemköp eller vad man nu, Citygross, vad man nu vill handla. Då gör du en veckoplanering och så handlar du mat vid ett tillfälle. Så jag tror att ju mer ocentralt man bor, ju bättre är man då på att planera. Och kan man då se det på sin ekonomi att ja, men vi bor här och vi kommer få tillbaka de här pengarna sen, så kanske man kan planera efter det. Men det är ju som du säger, man kan inte göra det boomstopp med en gång, utan det måste ju ändå finnas lite gummibandseffekt så att inte man förstör statskassan.
Nej, precis. Och där tror jag att du och jag är ganska överens. Alltså, eller rättare sagt, jag hoppade på det som du sa. Jag tror att det kommer, om det blir någonting nu, så tror jag att det kanske är så det kommer bli. Om man lägger ihop ett plus ett, så känns det som att det kommer bli skattedeklarerat. Bor du i glesbygd, eller om du kan, du har x antal mil typ som man till jobbet, alltså resekostnader och sånt där, då kanske du får dra av det. Men det kommer säkert komma något sånt förslag i alla fall. Så får man se om det, och det, om det kommer röstas igenom då, om vi säger politiken röstar igenom eller inte. Antagligen kommer de göra det, för vem vågar gå emot det? Alltså helst när det är så här många människor som tycker en sak. Men du sa även någonting annat, och vi ska vara motståndare, för det, man måste ju ändå se fördelar och nackdelar när du ska liksom se ett förslag. Du sa något annat när du kom, när vi satt innan inspelning, som var väldigt intressant.
Vilken punkt då tänkte du?
Angående kostnaden av drivmedlet.
Ja, jo, det är ju det att baserat på snittlöner och så idag, så är det ju lika stor del som går till drivmedel nu som slutet på 60-talet, början på 70-talet. Det är liksom, det är ingen förändring. Det, alltså, visst, det var jättemycket billigare då, men man tjänade jättemycket mindre också. Så att utvecklingen, det följer ju med utvecklingen, och nu har du ju en bil som drar mycket mindre, så egentligen så kommer det ju längre sträcka per krona du lägger på drivmedel än vad du gjorde då.
Procentuellt, ja precis. Men om man säger det, för det vi, som vi gjorde nu när Rickard kom in med den här goingen, om man säger, släppte den här godisbomben kan vi kalla den. Då gjorde vi så här, då fick vi kolla upp detta. Så nu, vi har ju kollat upp detta innan sändning nu. Och då var det så här att då tog vi ett exempel som var 1968. Då kostade drivmedel 90 öre liten. Och 90 öre liten kostade den, och man tjänade, om man tjänade ganska bra så att säga, så tjänade man ungefär 10 kronor i timmen ish. Någonstans där, då var det en ganska bra lön. Det var säkert många som, det var, eller som sagt, det var många som tjänade mindre, men vi tog en ganska bra, lite medelklass, lite högre medelklass tjänade ungefär de pengarna. Då är det ungefär ish 10%, 9% för att vara exakt, men 10%. Och i dagens läge så har vi förut 150-160 kronor i timmen, säg 160, vad kostar den? 16, någonting ungefär. Alltså 10% lite, så att procentuellt så är det samma kostnad nu som det var förr. Men frågan är ju då att, och precis som du sa, man kommer längre och såna grejer. Men jag tror, är det de sakerna som tror du spelar roll, eller tror du att det är så mycket andra kostnader som man har idag som gör att om kostnaden är samma så blir det ännu dyrare på grund av att man har mer totalkostnader nu än vad man hade förr? Eller stämmer inte det antagandet överhuvudtaget?
Jag tror att det som gör att det känns distanserat mot att det var lika då som nu, det är att levnadsstandarden för fler människor är brutalt mycket högre, och att vi har gjort oss mycket, mycket mer beroende av transporter av varor och oss själva i en helt annan utsträckning än vad det var på, ja, men säg 70-talet, 60-talet. Då var det ju många som inte hade bil, utan man åkte buss och Göteborg spårvagn och sådana grejer. Så att det...
Du tänker att man var mer närliggande typ arbetsplats. Man bodde kanske lite mer strategiskt på vissa ställen. Man flyttade dit jobben var istället för att man bodde där man själv ville.
Ja, men absolut. Det var ju, ville man jobba i Göteborgs hamn till exempel, då flyttade man ju så att man bodde i närheten av Göteborgs hamn. Vill man jobba på en fabrik uppåt Trollhättan, ja, men då flyttar man till Trollhättan. Det är inte som det är idag, eller när Saab fanns till exempel, och det var väldigt många som bodde i Göteborg och pendlade upp till Saab i Trollhättan. Sånt fanns ju inte då, för att det gick inte att genomföra. Så att bekvämligheten har ju fört med att det känns orimligt att det var lika dyrt nu som då.
Ja, absolut. Och sen, och egentligen det som man, precis som man pratar om, det är ju rörelsen. Men som du tar upp lite nu, och det som jag liksom hör när jag lyssnar på dig, det är att den här, det är lite valfriheten att göra som man vill. Att om man höjer drivmedlet, så givetvis rörligheten, men även valfriheten att bo där man vill påverkas ju ganska ordentligt. Alltså om vi sitter i glesbygd, om det blir för dyrt.
Ja, absolut. Visst gör det.
Och jag menar vi har ju jättemycket exempel. Jag tog upp det på min Facebook, och jag menar, vi var jättemånga kommentarer som blev, och det var många som liksom, när jag tog upp det med kostnaderna och statliga intäkterna. Och många har ju en åsikt om detta, och det är faktiskt väldigt bra att folk har åsikter. Alltså det är första gången, jag vet inte, sen jag växte upp där det har varit ett uppror som verkligen liksom har genererat så här mycket liksom gehör. Eller har du någon annan exempel?
Nej, inte så jag kan dra ur tanken så, men jag förstår ju, för det här är ju ett problem som för ihop människor ur, ja, men alla samhällsskikt i stort sett känner ju att det påverkar dem. Det är någonting som de inte kan styra över själva och som är, ja, men globalt är väl fel att säga, men som är över stora delar av Sverige. Alltså från Skåne till Norrland så har du glesbygd där ett högt drivmedelspris innebär ett problem. Och det, då spelar det ingen roll om man håller på IFK eller Malmö. Kostar det alldeles för mycket pengar att ta sig till matchen så är det ett problem oavsett vilket lag man håller på.
Ja, precis. Och jag menar, men jag tänker mer alltså just att vi, eller en annan, man bor ju, vi bor ju utanför storstan, det gör jag med liksom, och man kör bil varje dag liksom. Men det är inte så, alltså jag tänker ju inte på detta, och det får man ju ändå förstå att, och där bör man ju egentligen, precis som vi gör nu, tänka sig in i deras situation, för en annan åker ju inte så mycket bil, så att man, det här med att drivmedelspriset går upp, jag tänker inte, tänkte du ens på det här innan med handen på hjärtat, liksom att oj nu höjdes priset en krona, bara åh herregud, det här var surt. Eller hade du den tanken?
Nej, sen jag började jobba som hantverkare så har ju det glidit mer och mer ifrån. Och det här med att känslan av att vara tvungen att ta sig till jobbet har ju trumfat känslan av kostnaden för att ta sig till jobbet. Den som, jag jobbar ju som målare och då får man ju, alltså, man behöver åka och hämta material och man behöver ta sig till och från arbetet. Och ibland flera arbetsplatser på samma dag. Och tanken töms ju i den takten som den töms. Och det är inte mycket jag kan göra åt det annat än att tänka på att ja, men jag får planera min arbetsdag så gott det går för att få så få resor som möjligt. Men sträckan måste jag ju ändå köra. Så det, kostnaden för drivmedlet blir ju lite sekundärt.
Ja, precis. Och det blir ju i slutet så blir det ju konsumenten som får betala för det. Om det blir för dyrt för vilken firma som helst. För att måste ju gå runt.
Ja, visst.
Och det är ju också det som är själva liksom, saken är att det påverkar ju givetvis företag som är med landsbygd otroligt mycket hårdare än någon som är i storstan. För att du kör inte de sträckorna. Du kör inte 5 mil för att komma till en kund. Om vi ska se hantverksbranschen.
Nej, i storstan nej. Nej, men då har man ju andra sidan problemet med köer och sådana grejer. Men det är en normal dag för mig så kan jag ju utgå från Lerum då. Och så kanske jag behöver åka till in till Göteborg.
Det är 2,5 mil.
Ja, precis. Och sen så behöver jag åka tillbaka. Sen kanske jag ska åka till Alingsås och fixa något. Och det är 2,5 mil där också någonstans, va?
Ja, det är 6 mil från Göteborg till Alingsås. Ja.
Ja, och sen så kanske man måste åka till någon tredje stans. Säg att man behöver åka via Olofstorp till exempel. Och sen hem. Så det, alltså, det blir några mil. Och visst, man försöker i största möjliga utsträckning att hålla sig i sin hemkommun där man letar jobb för att dels korta ner restiderna för att få, så att alla ska få mer tid med familjen, men även då för miljötänket. Man ska inte behöva för mycket resor och då kommer det även kostnadsfråga med då att man kan ju dra ner bilkostnaden för jobb som ligger nära för att du sliter inte lika mycket på bilen, men har du en lång resa som du måste göra då får du ju faktiskt debitera kunden för att det är längre att köra, det går mer drivmedel och det är mer slitage på bilen.
Ja, precis, för att den här frågan egentligen blir ju så att den går ju gärna ihop i urbanisering. Alltså för det är ju, allting handlar ju egentligen vad det kostar det, för det kostar ju extra att bo på landsbygd. Man tjänar lite mindre. Men man kanske inte har samma kostnader och leva på lite billigare och bo till exempel. Boendekostnaderna är ju mycket billigare. Men sen kommer det in en sån här dyr fördyrande kostnad. För den här påverkar ju liksom 1 mil. Ja, det är inga problem. 10 mil om dagen, då bara 1 krona liksom blir 10 spänn. Det är liksom 10 kronor varje dag. Det är liksom 20 arbetsdagar. Det är ju liksom, då behöver vi, alltså då blir det ju alltså 20 eller 200 spänn extra i månaden. Om någon har tung där och så tung ekonomi så blir det ju liksom plus då sen fritid liksom. Mm. Och det kanske inte är, du kör lika mycket eller så kör du ännu mer, det vet ju inte jag. Men
sen så, ja. du jobbar ju för din lön och sen så betalar du skatt på den och så får du den i näven. Och sen så till drivmedlet så ska du betala en förhållandevis väldigt hög skatt en gång till för att fylla i drivmedel i din bil för att kunna ta dig till jobbet. Så att det blir ju lite kaka på kaka, tycker jag.
Jo, precis. Och sen kan man ju även tillföra en annan aspekt som vi inte har pratat om. Det är så här att men har pengar mer, har pengar, eller säga, har människor mer pengar i fickan, så köper man mer. Och då får man in den pengen som du sänker skatten på med drivmedel i moms istället när folk handlar. Och det vet jag inte, och vad tror vi om det liksom? Är det ett resonemang som, för det är ju väldigt, alltså det är ju väldigt mjuka värden i det. För du kan ju inte garantera statliga intäkter då. När, och även om, för om du har 200 kronor mer i fickan, så är det inte säkert att du använder dem. Men använder du dem, då är det ju, då får vi ju in pengarna ändå.
Ja, det är ju mer vilken tid som landet ligger i. Är det en säker tid och ekonomin tillåter att pengarna spenderas, då spelar det ju ingen roll vart de kommer in ifrån, för då kommer de ändå komma in. Men är folk oroliga och håller i sina pengar, och ja, men då kanske det är folk oroliga och håller i sina pengar, ja, men då kanske de läggs på hög, det blir sparkonton, det blir mer amorteringar och på huset kanske, och ja, då kommer ju inte pengarna in, utan då ligger de ju låsta ute, och pengar ska ju vara i rörelse, har jag förstått.
Ja, de är ju runda för att rulla, brukar man ju säga. Nu har vi kört hela avsnittet här om bensinupproret, och vad tar vi med oss när det kommer till vad vi tycker att kostnaden per liter ska vara? Men om vi räknar in allting vi har samtalat där, Rickard, vad tycker du? Vad ska priset vara liksom?
Det är ju svårt att sätta en summa när man inte är insatt i resten av ekonomin, så man, det är ju svårt för mig att säga hur vi ska kunna få in skatteintäkterna. Men jag tror att på en inte allt för lång sikt så behöver vi ha en lösning på att de som bor där det krävs mer drivmedel för att leva ett så normalt liv det går, utan att det blir för stor fördelning, så bör glesbygden få en skattelättnad på drivmedel.
Även företagande som kör mycket bil?
Det tycker jag, för ska en företagare som är verksam på glesbygden kunna få jobb, ja, men då behöver han kunna hålla nere sina kostnader också. Och även om det blir billigare att bo, så tror jag inte att det resulterar i att folk är mer villiga i att investera i för mycket reskostnader hos ett företag.
Så aktörspoddens förslag med panelen, med du och jag, det är att vi föreslår att om man ska göra någonting, så är det på skattedeklarationen. Är det vi har kommit fram till?
Ja.
Så att vi får se om det förslaget tas till. Och om det förslaget görs, så vet ni ju liksom att det var Rickard Johan från Aktörspodden som
kläckte idén. Det var han jag hörde det först.
Namedroppade det liksom. Ja, och vi får ju tacka er så hemskt mycket för att ni har varit med oss idag. Jag heter Johan Mode Johan Mårtensson. Det här är Aktörspodden, och det är det underbara avsnittet 40. Vi har suttit nere på Flora Workspace i centrala Göteborg, på det här magiska stället. Ja, och vi får helt enkelt säga tack så mycket från oss.
Ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Ha det så himla bra. Hej!